Radioplay.
Freakshow presenteras denna vecka i samarbete med Läkarmissionen och deras kampanj för att stoppa könsstympningen. Könsstympningen förekommer både bland kristna och muslimer men har inget skriftligt stöd i någon av religionerna.
I kampen mot könsstympning samarbetar Läkarmissionen med en lokal partner i Kenya. Mary Kwambuka leder arbetet på plats som förutom lägren som pengarna går till. Till stor del handlar om att opinionsbilda där man tar hjälp av inflytelserika personer, radioreklam och diskussionsgrupper. Och då försöker man alltså få människor att inse vilken onödig och barbarisk tradition könsstympning är.
Vi har länge haft det här samarbetet med Läkarmissionen och därför vill vi att ni som lyssnar på Freakshow fortsätter att försöka sätta stopp för det här. Det gör ni genom att swisha 200 kronor eller valfri summa till numret 90 00 217 och så märker ni den swishen med varje flicka. För 200 kronor ger du en flicka i riskzonen en plats på Läkarmissionens läger. Live från Stockholm, Sverige, du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Messiah listar sina Jimmy Moments. Och visst har jag haft Jimmy Moments.
Du har haft Jimmy Moments?
Jag har haft Jimmy Moments, jag hittade 7 stycken. Och jag vill flagga för att det här kan vara det sista ni hör om mig. Jakob Ökvist riktar blicken mot Sydamerika.
Alla tror på Gud.
Va? Vi kanske borde ha stämt av det här innan.
Gilla burritos själ.
Och Henrik Nyblom premiärspelar sin nya låt. Svarta
ni lyssnar på...
Ni lyssnar på Freak Show. Jag heter Messiah Hallberg. Det är ännu en fredag. Vi har samlats här i vår lilla, lilla, lilla hydda för att dissekera och analysera svensk nöjes- och underhållningsindustri. Bredvid mig som vanligt, fredags fin som vanligt, Jakob Ökvist.
Jag tycker det är en bra sån här sommarpush i din energi. Det känns att det är sommar och sol och midsommar står för dörren.
Ja, men det är ju midsommarafton idag. Många hade ju kanske sett att vi skulle hellre varit ute och dansat kring en stång, men såna inte vi.
Nej, familjerna får klara sig själva.
Och då hörde vi honom redan precis innan jag började prata. Han är lite ohyfsad, men det är så vi gillar honom.
Jajamensan.
Hela vägen från New York via Skara. Och Skövde, och var du nu kommer från. Henrik Nyblom.
Skara, yeah, represent, yeah, yeah, yeah. I'm here, bitches.
Oj.
Hur är läget? Ja, fy fan, bitches kanske inte är ett ord som man använder nu för tiden längre.
Men vad sa du, Skara eller Skövde?
Skara.
Det är stor skillnad, de hatar varandra de städerna.
Ja, Skövde är ju fan med storstadskomplex. De har ju 50 000 invånare, Skara 10 000. Det är fan med the real deal.
Det är the real deal.
Ja, fan, jag vet, Marcus Bergen som brukar vara med här, han och jag var giggade i Skövde.
Jaha, och det blev storstan. Liksom,
ja, och det blev så här kalabalik efteråt. Folk var packade som fan. Publiken var roligare än vad vi var på scenen. Och du vet, mikrofonsystemet var så dåligt så att de pratade också högre än oss. Och du vet, det var sån jävla kalabalik. Marcus sprang därifrån efter gigget för att han blev så jävla orolig för att folk blev fulla och kom fram och liksom
skulle dra igen.
Ja, exakt. Och du vet, de kom ju när liksom, ja. Det är ju liksom slagsmålkänslan.
Men det är ditt gäng, det är dina homies.
Och jag tycker att Skövde är det civiliserade. Du vet, han bara, åh jävlar, det är ju fan mig.
Men vad de gör med dårarna.
Och jag bara, nej, fan, här är ju lugnat. I Skara är liksom fan, där är ju yxa i huvudet och sådana saker.
Så att du släpat dig bakom en epatraktor liksom.
Ja, för fan, för att vara politiskt korrekt.
Ja.
Ah, det är för trevligt, det är en jävla, jag ska ju få smäll i jävla horunga, eller vad man nu säger.
Ja.
Nu för tiden.
P-orden har inte riktigt slagit rot i Skara slätta.
Nej. N-ordet är nydemokrati, tänker de att. Alltså, nu får man inte säga nydemokrati längre.
Vart är vi på väg?
Den stora snackisen i veckan är en artikel som trycktes i Göteborgsposten i GP med rubriken "Har du haft ett Jimmy moment?"
Mm.
Har du haft ett Jimmy moment? Och menar man alltså ett Jimmy Åkesson ögonblick? Skrevs av skribenten Kajsa Dovstad. Hon är läkare. Hon ska vikariera på Expressen i sommar, såg jag. Jag kan läsa lite högt ur den här artikeln, ur den här krönikan, kolumnen.
Får jag bara fråga, har hon snott? För att Kodak moment var ju en klassisk sån här reklamslogan på 80-talet. Ja. You have ever had a Kodak moment. Och det betyder att man hade ett moment som man tänkte, det här måste jag föreviga. Mm. Ta kort och gå till Kodak och framkalla. Det här är för barn som inte...
Jag kommer ihåg.
Är ju många unga i publiken, men de vet inte att man framkallade bilder förr i tiden.
Ja, just det. Ja.
Nej, och då har hon snott den, nu är det Jimmy moment.
Ja, vi kan läsa lite högt.
Jimmy moment.
Många har ju haft åsikter, de flesta har liksom vänt sig emot henne, men jag skulle vilja försvara henne lite grann. Vi kan läsa först bara lite ur texten. Vi kanske kan få någon liten sån stämningsfull melodi i bakgrunden, för det här är ganska starkt. Oh. Har du spontant haft något sånt ögonblick?
Du frågar mig? Ja. Jag har fått något Jimmy, aldrig.
Har du haft motsatsen då?
Ja.
Vad kallar man det?
Ja, men
anti-Jimmy moment.
Anti-Jimmy moment, ja. För till exempel ibland när vi giggar och sånt, så kan man känna bara så här, fan vilken jävla vit publik vi har alltså.
Ja, men vad ska du vilja göra idag? Kvotera in folk.
Du vill ha lite mer Järva-veckan-feeling när du går på scenen.
Exakt. Ja, exakt.
Det tror jag hade varit en tuff gig också.
Vi är väldigt mycket innerstan och sånt och giggar liksom.
Ja, det är vi ju också. Ja. Men någon slags opposite Jimmy moment. Jag hade ju ett sånt, det berättade jag om här i podden i somras när jag skulle flyga. Planet var helt fullt. Det fanns bara en plats kvar bredvid då. Så var det en kvinna som satt beslöjad. Mm. Och så kom flygvärdinnan, går det bra att du slår dig ner här? Och jag skriker, absolut! Inga problem. Det tror jag är ett opposite Jimmy moment, va?
Ja, också,
jag tänker... fast både och. För du liksom spelar ju så oerhört öppen och härlig. Och säger, varför skulle inte jag kunna sitta här? Jag kan sitta var som helst.
Jag sa att jag hellre ville sitta där.
Jag tänker att de som har Jimmy moment också är de... Vi säger, i Stockholm på Södermalm finns det ett sån mat...
det är inte så Jimmy moment tätt på Södermalm i Stockholm.
Nej, men det finns den här matgrejen, det finns strömming som de säljer.
Ja, ah, just det, på Slussen torget där. Som, vi har äkta stekt strömming.
Som smakar skit liksom.
Ja, men svenskt.
Ja, exakt. Ingen går dit och äter. Det går dit lite turister, de som kommer från Kina typ så här. Ja, vi testar lite strömming.
This is real Swedish strömming.
Exakt. Ingen svensk bryr sig, men skulle de ta bort det där strömminggrejen? Jävlar vad sådana Jimmy moment-människor bara såhär, nej för fan, det där strömmingen får inte försvinna ifrån. Alltså, den där har varit där hela tiden. Det är jätteviktigt att den ska vara kvar.
Vi får se, det här vi har lite mattema. Vi kör på lite stämningsfullt här, så läser jag högt bara ur artikeln.
Ja, det blir spännande.
Det är en mörk, kall novemberkväll i Gävle. Mm. Bakom sjukhuset ligger miljonprogramsområdet Sätra, där läkarstudenter inkvarteras under praktikveckorna. Jag pulsar genom snön med min tunga väska.
Jag tror du sa pulla.
Mm. Jag pulsar.
Är det när man går och pullar? Ja, förlåt. Ja.
När man går i snön.
Just det. Jag pulsar genom snön med min tunga väska. På jakt efter lite mat att köpa. Ja. Till slut hittar jag en butik med skyltar på arabiska. Inuti är köttet märkt halal både på arabiska och svenska. I frysdisken finns hela smådjur. Och på hyllorna står enorma förpackningar med linser.
Så. Jösses.
Åh nej, inte linser.
Är det Marrakesh?
Så, längst in, hittade jag till sist något att handla. Ett paket snabbmakaroner. De inlagda grönsakerna på hyllan intill får duga som tillbehör, tänker jag. Jag betalar kontant. Ute i kylan igen letar jag mig fram till rätt landstingslägenhet. Med mycket vilja får jag upp locket i grönsakerna. De visar sig vara fermenterade och tyvärr helt oätliga.
Va?
Makaronerna blir min enda kvällsmat. Ett Jimmy moment, som min bekant skulle säga. Det här är då det som har gett upplopp till Jens Liljestrand, Ivar Arpi. Alla har pratat om den här texten. Ganska få har varit positiva. Mm. Så därför tänkte jag att jag ska ta den ställningen.
Du tar hennes parti,
ja, jag vet
en
inte.
Förlaget.
Jag vet inte. Alltså jag såg till mig själv och jag tänkte, har jag någon gång haft Jimmy moments? Och visst har jag haft Jimmy moments.
Du har haft Jimmy moments?
Jag har haft Jimmy moments. Jag hittade 7 stycken. 7 stycken, vi har ju
det var inte illa.
Oj, en lista.
7 är ett ganska starkt nummer. Det finns världens 7 underverk. Det finns de 7 dödssynderna.
7 dvärgarna.
Ja, precis, 7 dvärgarna. Nu har vi ytterligare något att lägga till listan. Men säg Hallbergs 7 Jimmy moments.
Oj.
Ja. Och jag vill flagga för att det här kan vara det sista ni hör av mig på
offentligt i alla fall.
Radio Play. Och jag vet, ni kanske även kommer behöva ta avstånd, Jakob och Henrik, och säga att det här, ni visste ingenting om det här. Ni var gisslan i studion. Ni fick panik.
Ja.
Det är vårt AMK-ögonblick det här alltså.
Det är ditt yxa. Och så snart så kommer du bara gigga i Sölvesborg, fattar du?
Jag kommer att trycka mina egna romaner på eget förlag.
Men du kan sända live på din Twitter, för där kan ingen tysta dig. Jag får höra, det är spännande.
Jag har lite utbytt, det är han och Birro som kör.
Okej, men det här är alltså 7 stycken av Messiah Hallbergs Jimmy moments. Ja.
Mm.
Ögonblick då jag har tänkt, Nu blir det Jimmy. Okej, vi börjar. Augusti 2002, Kos, Grekland. Jag hade ett öga som inte var bra. Jag hade fått en ögoninflammation, va? Det rann var, ni vet hur solen kan vara i Grekland, det är ganska stark sol, så det bara rann var så fort det kom i kontakt med solen. Och så gick jag in på ett apotek och där stod
Så ut som senap från ögat där.
Ja, ungefär så.
Johnny senap.
Ungefär. Så gick jag in på
ett Stavros.
Gick jag in på ett apotek och där stod en grek då.
Ja, det är ju, du var i grek.
Classic.
Just det. Och då så sa jag, har du något för mitt öga? Och direkt så gav han mig en väldigt effektiv ögondroppe. Och jag sa, behövs inte recept? Och han sa, no. Och det funkar jättebra. Mm. Men så här...
Du litade på han?
Ja, fast mitt öga blev bra direkt, va? Mm. Men sen var jag ändå tvungen att få lite hedlig svensk sjukvård när jag kom hem. För de frågade, har du recept för de här ögondropparna? Och jag sa, nej, i Grekland behövdes inte det. Och vad var det för något? Det var...
Jimmy Moment.
Oj!
Vadå, så du kände att det var dåligt med att inte ha recept?
Ja, det saknade svensk sjukvård.
Trygghet, landstinget.
Att de bara ger ut, även om det var bra, va? Okej. Maj 2016, Taormina, Sicilien, Italien. Jag sitter och äter med min familj på en uteservering. Jag sitter där alltså och njuter av en fin italiensk kväll. Och så äter jag en pastarätt. Då kommer en stor kille med trombon som spelar ganska högt framför oss.
Mm.
Så lägger han en hatt framför oss då där vi kan lägga euros och sånt. Och han spelar, du vet, så högt, störande. Jag tänkte, så här är det inte i Sverige, va? Det här måste få ett slut. Jag kan säga så här att min bucatini med ricottaost blev kall den kvällen. För jag blev så störd av den där sydeuropeiska blåsorkestern. Och då tänkte jag...
Jimmy Moment.
Men fan, ja. Jag tycker det låter mysigt som fan. Det är kul att sådana här saker händer. Jag vill inte förstöra din tes här.
Nej, men jag var i Mexiko. Det var någon så här ompa-bompa-band där också. Varje kväll när man skulle äta middag. Första gången är det pittoreskt. Andra gången är det så här. Såg de inte att vi var här igår och gav dem pengar? Exakt. Tredje gången, nej, men det här är ju en fälla. De lurar ju oss. När trombonspelaren, var han ens bra?
Nej, det var ett jävla liv alltså. Ja, jag längtade hem
fusionsjazz.
Till
men jag tycker ändå att det är lite. Jag minns jag var i Warszawa och så att vi skulle käka på någon dålig restaurang där. Och så under tiden vi sitter och käkar, solen lyser precis som för dig i Sicilien. Och så sen så kommer den servitören fram och lägger framför oss ett tänt sånt myggljus som är som en spiral runt. Just så det bara ryker upp i ansiktet. Så allting smakar mygga. Och han bara till såhär, it's for the mosquitoes.
Ska jag dra igång gingen eller? Var det?
Och då fick du ett.
Det var inget Jimmy Moment.
Jimmy Moment.
You take your mosquito lightnings out of here.
Jag skrattade som fan. Eller hade kul åt det. Att det var till såhär, det här var ju fruktansvärt dumt.
Okej, okay. September 1996. September 1996, Skytteholms IP. Vi spelar i Råsunda IS, va? Vi är ett gäng glada grabbar, blonda, blåögda. Ja, vi möter Inter Orhoi. Vi är pojkar, 12 år. De anländer, våra motståndare, anländer i sina tjänstebilar med helskägg. Jag tittar på de här.
Tjänstebilar?
Är de här verkligen 12 år, tänkte jag. Jag kan säga en sak, Katarina Janors hade haft lilla julafton den dagen.
Oj då.
De såg ut att vara äldre än oss, det kan jag säga. De krossade oss, 12-1. Sen så blåste domarna av och så lämnade de i varsin tjänstebil.
Ja.
Som 12-åring fick jag åka hem med en tung förlust i baken. Och jag tänkte, nu!
Jimmy Moment.
Ja, men det där förstår jag den. Messiah har förlorat och känner att det är orättvist.
Ja, det är orättvist. Och jag tänker att de var äldre än vad de
var. Ja, det var
de. Alltså, de hade sina barn med sig också. Ja.
Som också spöade med Sajas lag.
Nej, vad trist. Juni 2003, falafelkungen Sveavägen i Stockholm. Det var min studentmiddag. Min studentlunch, ska jag säga. Jag var ju ganska
studentmottagning.
Ja, jag var ganska cool på den tiden. Det fanns en officiell studentlunch som alla skulle gå på. Men inte jag och mina vänner. Jag och mitt gäng, vi sa fuck that shit. Vi ska ha en egen liten lunch.
Du och John alltså. Ditt gäng.
Ni var inte bjudna på den officiella.
Jo, vi
nu
var bjudna.
Drar vårt gäng. I vårat gäng är bara du och jag. Ja.
Alla som skiter i det här förberedda, haka på mig. Hej John. Ja, men du tycker jag var lite rebeller.
Ja, exakt så. Och vi dissade även det officiella studentfotot. Så här, efterhand när jag har jag har katalogen hemma, så står det bara frånvarande.
Ja, ingen sån infällt bild.
Nej, att ingen. Nej.
Så, vad heter det så? Såfälla som tandställning infällt.
Nej, inget sånt. Utan vi insöp då vår härliga studentlunch på Falafelkungen. Och jag skulle beställa en kebabtallrik med pommes som jag alltid tog på den tiden. Och det här var då fortfarande när man handlade med mynt. Va? Så jag tog en sån liten guldtia. Och så fanns det lite som en liten luck mellan de olika såserna. Det var som en liten glipa i glaset. Min lilla guldtia får rullning. Den börjar rulla. Och så faller den ner då i den här lilla glipan. Och så säger det plopp i såsen, i starka såsen. Och jag säger oj. Nu är starka såsen förstörd, va? Han tittar på mig. Och så bara skakar han på huvudet. Och så säger han bara
Det här har ingen sett.
Nej, det här har ingen sett. Det här har aldrig hänt. Och då tänkte jag, är det här enligt reglementet?
Fräscht.
Det här är inte fräscht, va? Så jag tog en kebabtallrik med pommes, feferoni och bara vitlökssås. Så min studentlunch blev ett enda stort fiasko, va? Det blev ingen starka såsen på min kebabtallrik. Och då tänkte jag,
Jimmy moment.
Ni hör att jag bygger ett case, va?
Ja, det måste man säga. Du har ju...
Är ni obekväma än så länge?
Nej, absolut inte.
Men jag jobbar inte på DN Kultur heller.
Nej, det är sant. Okej. April 2012, Göteborg. Jag anländer för ett gig. Jag ska bo på något hotell som heter City Hotel. Det ligger vid Avenyn.
Ja.
Jag hoppar in i en taxi. Jag säger, ta mig till City Hotel vid Avenyn. Han säger, Han kör långt bort från Avenyn, alltså. Långt bort. Till slut anländer han till någon slags förstad till Göteborg. Så säger han, City Hotel. Och jag säger, det här är inte Avenyn, va? Han sa, du sa inte Avenyn.
Du sa bara City Hotel.
Ja, han sa det, men jag var väldigt tydlig med Avenyn. Så sa han, okej, jag kör tillbaka. Det här är bådas fel. Jag sa, nej, mest ditt fel, inte så mycket mitt fel.
Du stod på det i alla fall.
Jag tänkte det. Och så kör han tillbaka till Avenyn, till City Hotel, ett jävla skithotell får man säga, en sånt prassellakan, toaletter ute. Det här var innan jag tjänade pengar.
Det är bara en plåtdörr man går rakt
in. Ja, jag har bott där, men det är lite så äldre man, ung flicka.
Lite kärlek.
Ja.
Ung flicka som mycket cash.
Verkligen.
Betalas det med. Mycket Sarah Gainsbourg spelas på rummen.
Så han kör tillbaka då hela vägen till Avenyn. Det här är ju då, kostar mig kanske 500 kronor. Och sen till slut så kommer han fram. Dra inte av en krona. Inte en krona sen, för det här är bådas fel.
Men det var ju bådas fel. Borde inte han möta dig lite halvvägs?
Ja. Pengarna som jag la på en taxi var precis den summan som jag oturligt nog då hade tänkt skänka bort till mitt gatubarn i Angola. 523 kronor. Men nu istället gick denna nätta summa till den här ondsinta taxichauffören från Främre Orienten. Och då tänkte jag, nästa gång jag står i vallokalen, då...
Jimmy moment.
Kan han skratta klart i den här taxin?
Verkligen. Februari 2013, Östermalm, Stockholm. Jag beställer en pizza. Jag säger väldigt tydligt, jag vill ha en Acapulco utan champinjoner. Jag ringer och beställer via telefon. Jag kommer dit, slår upp min pizza. Champinjoner på pizza.
Nej.
Ja, visst.
Blir man förbannad.
Jag sa, hallå där. Jag sa, utan champinjoner. Och då säger pizzabagaren, ja, jag hörde att du sa utan champinjoner, men jag trodde du pratade med någon annan.
Som man gör när man beställer pizza.
Som att jag också jobbar på en pizzeria och precis levererade en beställning till någon annan utan champinjoner.
Ja, just det.
Jag ska ha mer champinjoner. Och då så sa jag, du får göra en ny. Och då himlade han med ögonen åt mig. Han himlade med ögonen. Och här tror jag det finns någonting, va? Om man får vara lite så. Det kan det vara någonting, kunden har alltid rätt, jag vet inte. Är det en svensk tradition, kunden har alltid rätt?
Och att det inte liksom har spridit sig?
Nej.
Jag jobbade på en restaurang när jag var 14. Den kocken och chefens sägning var att i mina ögon har kunden alltid fel. Det utgick han ifrån.
Det som Magnus Härenstam som ju...
Heiko Roser, Stadshotellet i Skara.
Ja, okej. Okay,
kunden har alltid fel.
Det är bra att ha en tydlig linje.
Ja.
Jag vill säga en sak. Pizza med champinjonerna. Det blir min enda kvällsmat den kvällen.
Var det burkchampinjoner eller färska?
Såklart det var burkchampinjoner.
Jimmy Moment.
Och så sista då. Indisk restaurang, mars 2013, Kungsholmen i Stockholm. Jag och min sambo har beställt indisk hämtmat, 2 portioner. Jag en god tikka masala, hon en palak paneer, lite mer vegetariskt.
Ja, just det. Mm.
Ja. Jag kommer in, han säger, ni har bara beställt en rätt.
Nej.
Jo, det stod bara en rätt, det stod bara min tikka masala. Jag sa palak paneer, han sa, ja, först ni beställde 2, men sen ångrar ni er. Jag sa, nah,
för de tolkar dig på restauranger hela tiden.
Ja, men jag sa att det verkar konstigt, vi är ändå 2, varför skulle jag ångra mig? Vi vill ändå ha varsin maträtt. Han sa, jag är ganska säker på att ni bara beställde en, ni beställde 2, sen ångrar ni er. Så jag fick äta då en tikka masala. Och den kvällen, Henrik och Jakob, fick jag och min sambo dela på en indisk hämtmatsrätt. Det räckte alltså knappt så vi blev mätta. Vi blev mätta alltså, men det var knappt.
Inte proppmätta.
Nej. Och då kan jag ha en förståelse för hur Kajsa och hennes bekanta känner ibland. När jag fick den där tikka masalan i min mun och blev knappt mätt, så tänkte jag om det bara fanns något parti som kunde få det här att ta slut.
Jimmy Moment.
Det kan man kan få sin palik paner alltså.
Nej, men jag vill bara att alla som har hånat Kajsa Dovstad den här senaste veckan borde skämmas. Ja. Det här är någonting som alla svenskar har upplevt. Olika Jimmy Moments där man tänker, är det verkligen så här det ska vara? Är inte det här lite skevt? Finns det inte en svensk modell här som ändå hade varit lite mer korrekt? Jag vill uppmana även Alice Teodorescu att ringa mig. Det här var bara 7 Jimmy Moments, men jag kan säkert pressa ur mig ett gäng till. Alltså, jag behöver ett sommarjobb på GP. Det kan bli en hel artikelserie, en sommarföljetong kanske. Mm. En sån där man kan få läsa.
Sommarprat.
Kan bli ett sommarprat.
Messias alla Jimmy Moments.
För vet du vad, i morse här innan jag kom och spela in det här, så tänkte jag, det här är ju briljant. Jag har hittat ett 8:e Jimmy Moment, för då hade inte min morgontidning, min Dagens Nyheter hade inte kommit.
Kollar du ut brevbäraren?
Nej, jag kollar. Ja, precis. Jag tänkte att det här kan bli ett 8:e Jimmy Moment. Det här är på gång. Det är perfekt till pratan här idag. Jag har ett 8:e moment, helt klart. Sen då kommer han precis när jag går ut ur porten och ger mig min tidning. Och typiskt visar sig att han var smålänning, va? Så där sprack det.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja. Och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer. Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
När du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.
Jakob, vad tänkte du prata om?
Jo, jag tänkte prata om min favoritkontinent här på jorden. Och nej, det är inte Europa som Messiah verkar vurma för. Latinamerika ska jag prata om. Men jag vet inte, Netflix är ju en gudomlig sajt om man vill liksom grotta ner sig i dokumentärer. Följer ni mycket såna här dokumentärer?
En del, fan, jag har varit lite dålig på det.
Ja, du måste börja, för när man väl har börjat med dokumentärer, då blir så här, spelfilmer blir alldeles för teatrala.
Mm, jag gillar, vad heter den där Defiant Ones som var på Netflix om hiphop. Hiphop Evolution också. Tyckte jag var bra.
Skitbra. Mm. Messiah?
Ja, jag känner till begreppet dokumentär.
Ja. Ja, men framförallt så har de ju oerhört många.
Jakob rekommenderar
dokumentärer. Det är alltså inte spelfilmer det, utan det är alltså någonting som
riktiga människor, man filmar dem och lagt det på TV. Mm. Nej, men framförallt så har jag nu fastnat för olika dokumentärer som handlar om Latinamerika, och min spaning är, ja, det är liten Jimmy Moment känner jag här nu.
Okay.
För jag har då 3 fördomar om latinamerikaner.
Mm.
Alla tror på Gud. Va?
Vi kanske borde ha stämt av det här innan.
Gilla burritos själ.
Och snorens brudar. Alla tror på Gud.
Och dansar salsa därifrån. Jag tänker man vi kanske borde ha stämt av innan, för att annars man bara slår på bara här avsnittet.
Men det är bara liksom en tes jag har lyckats urskönja ur de här dokumentarna. Alla tror på Gud.
Ja.
Alla handlar med droger. Mm. Droger.
Dromtar.
Alla är korrupta.
Oj. Det var ändå, för att vara icke-generaliserande, så var det ändå ganska... Alltså, okay. Mm. Alla tror på Gud.
Alla tror på Gud.
Alla
handlar med droger. Och alla är korrupta. Om till exempel du, Henrik, skulle åka dit i Ecuador, så hamnar du i en rättssal. Då kan du ge dig fan på att din advokat tror på Gud, handlar med droger och är korrupt. Åklagaren som vill sätta dit dig tror på Gud, handlar med droger och är korrupt. Och domaren som ska döma dig tror på Gud, handlar med droger och är korrupt.
När det handlar med droger, är det att de har ett litet kneg vid sidan där de jobbar med att sälja droger, eller är det att de tar droger?
Man är inblandad i droger på något sätt.
Så att Torsten Flink skulle räknas som att han handlade med droger?
Ja, han är lite drogliberal. Ja, men det, så här, det kan vara familjen, det kan vara någon brorsa som säljer lite på gatan. Det kan vara att man är utsatt för att man är kanske då granne med en drogbaron och han vill bygga ut sin tomt. Så man är liksom inne i gamet. Jag har sett De försvunna studenterna, som handlar om de här studenterna som försvann i Mexiko. Mm. 43 studenter hittades dödade av någon drogkartell.
Trodde alla de på Gud?
Alla trodde på Gud.
Handlade droger.
Och var lite korrupta. Jag tror de hade fuskat sig in på universitetet.
Mm. Jag tror att det också kan vara USP:en på dokumentären.
Narcos. Ja. Är lite droger.
Ja, ingen dokumentär.
Men... Pablo Escobar. Nej, det är ingen dokumentär. Men det handlar ju om hans liv.
Ja.
Och det är ju sann.
Ja, ja, ja.
Det är poliser som jagar den här drogbaronen. Men polisen är ju också lite korrupt att tro på Gud och inblandad i droghandel.
Oh ja, men vi måste bara inflika här att det är inte hela Colombia då i Narcos. Att, men det hade blivit ett dåligt Narcos om de hade tagit honom så här. Ja, ah, han går till jobbet. Han
att det är som
kassan,
att han jobbar på
han
Alfa Laval.
Ja, det blir...
Du menar att man följer en sån snabbköpskassörska som så inte bra... tror på Gud, inte handlar med droger och inte är korrupt.
Ja, det blir konstigt. Det blir en sån red herring.
Ja, men tror du inte kan hitta en sån människa i hela Sydamerika?
Alltså, en skattebetalande person? Jo, det tror jag. Annars tycker jag att jag får dra igång min jingle här igen.
Nej, men jag bara säger att jag har hittat... att det finns en övervikt av människor som tror på Gud. Yeah. Är det bättre att jag lindar in det lite?
Ja, gudsgrejen kan jag skriva under på.
Jag har nu sett, den har kommit ut nu i veckan, den heter Kriminellt bra TV. En helt sjuk story. Det handlar alltså om en, tänker Hasse Aro i Sverige. Efterlyst. Han startar ett sånt TV-program. Han vill jaga brottslingar. Han startar ett Efterlyst, men i och med att det är Sydamerika så behövs det lite mer för att locka tittare. Så han har också, det är som en blandning av Efterlyst, TV-programmet Tutti Frutti och Sesame Street. För de har, mellan de jagar brottslingar så har de även lite halvnakna salsa-tjejer som dansar in. Och så har de också en docka, en Allram S-docka som sitter och drar skämt.
Oj.
I ett hörn. Förstår du?
Det är väldigt brett tilltal, och det är också ett sånt tilltal för riktiga sådana ADHD- unga, alltså som om det inte morden och knivskärningarna är nog, som är även naket.
Ja, det är lite som Jack Vegas-maskiner, att du vet,
det
man ska få
för
spelberoende och det måste vara blinkande lampor på det, och att det ska vara, skulle kunna vara som en Jack Vegas-maskin fast tre tuttar.
Ja, och den här programledaren Wallace Sosa, som, han springer runt där då, så alldeles strax ska vi åka och se ett mord, vi är på plats, vi ska se den mördade människan.
Oj.
Men först då kommer in några snygga tjejer och dansar liksom. Och nu, vad säger du? Så kommer liksom något skämt då, och så tillbaks. Så det är liksom
det är hetsigt.
Och det blir det populäraste programmet i hela Brasilien. De slår alla tittarrekord. Han blir då, i och med att han är så populär som den här Hasaro-typen som tar brottslingarna med hård hand. Han säger, man borde skjuta de här jävla langarna, säger han. Skjut dem. Det är liksom, han är stenhård. Då blir han populär, så att han blir då politiker, lokalpolitiker, och får mest röster av alla politiker i hela det här Amazonas då, delstaten.
Oj.
Där han ställer upp. Så han blir liksom typ justitieminister i delstaten Amazonas. Och programledare för det populäraste TV-programmet. Kanal Livre, som den här showen heter.
Vet du vad, det inte låter så långt ifrån Bert Karlsson.
Nej.
Melodifestivalen låter som det där knarkiga du pratar om.
Just det.
Han är delaktig i det där.
Skara sen, Sommarland.
Ja, sen så var han
politiker.
Ja, politiker.
In i riksdagen.
Sen så, Talang var väl det mest populära när han var programledare där.
Just det.
Men det kommer en vändning. När han då hamnar som minister, han har kvar den här populära showen. Då dyker det upp en före detta polis som numera sitter i fängelse och berättar att han har jobbat åt den här TV-kanalen, och för att de ska få så spektakulära mord och olika saker att lösa, så har de betalat langare och sånt för att skjuta varandra. För att det upptäcks också att den här TV-kanalen är alltid före polisen på brottsplatsen.
Ja.
Så tänker de, hur kunde de veta om att ett mord skulle begås på den här skällmacken? För när de ser då på tidskoderna så är det så här, polisen fick ju in det första samtalet 14:18. Ni är ju där live med ett kamerateam 14:09.
Ja, det blir en sån supply and demand.
Ja, ni är där och ber till Gud, ta lite droger
och smussla med svarta pengar
och är lite korrupt.
Ja.
Nej, men förstår du, så hela tv-showen är ett beställningsjobb av han som har tv-kanalen. De vill ha mer och mer tittare, men det blir inte så många brott. Det är inte så mycket. Han har inga Jimmy moments liksom. Det är inte så farligt som han påstår. Så då måste han ju skapa en otryggare värld för att ha något att göra en show om varje vecka.
Ja, fan, jag skulle också kunna dra den här spaningen att de som gör dokumentärfilmer om Sydamerika bara fokuserar på droger, Gud och det korrupta.
Du tror att det finns annat att spegla i en hel kontinent med några hundra miljoner, men att man då tycker att det är lite roligt med just drogbaroner, folk med katolska präster som tafsar på småpojkar och de här korrupta politikerna som bara skor sig själva.
Ja, det är en tacksam måltag. Jag tror att det är ganska lätt att få den här glidningen om du leder ett sånt där brottsprogram, att du är in och tassar på att du får nästan lite gudskomplex. Jag vet Hasse Aro i Sverige, jag har jobbat med Hasse, han är väldigt duktig, men det gick en trailer för en tiotal år sedan där Hasse Aro på fullt allvar tittar in i kameran och säger så här: det är ett nytt program då på TV3, så säger han: välkommen till en ny säsong, ingen har fångat fler brottslingar än jag. Och man bara, jo, polisen. Det är du som...
Alltså. Så han var lite på väg att bli den här Wallace Sosa. Alltså, hade han liksom, jag tror Hazara, hade han ställt upp ett personval för KD eller något? Nå fan, hade han fått många kryss.
Ja, verkligen.
Man tänker, den där jäveln, han tar buset liksom.
Ja, fy fan.
Han lägger inte fingrarna emellan. Hazaro.
Nej, för fan.
Men det sjukaste av allt, nu spelar det ingen roll, nu behöver ni inte se den här serien. Det är att när han då sen blir åtalad för att han då har köpt brottslingars brott för att kunna filma det.
Ja.
Så dyker upp en ny twist på slutet som gör att, nej, det har han ju inte alls. Utan det är polisen som har betalat en person att säga att han köper de här brotten för att han börjar bli en maktfaktor.
Ah.
Och så han var oskyldig hela tiden?
Han var oskyldig. Så det var korrupta poliser. Förstår ni, jag har det här. Ja. Det är liksom... korrupt polis som köper en tv-show eller påstår att tv-showen köper de här brotten. Så det tar aldrig slut. Alltså det är därför ni kan aldrig liksom debattera ner mig på att det är bara gudstroende, drogliberala, korrupta människor i hela den världsdelen. Det rekommenderas varmt.
Netflix-dokumentär, var du inne på, Jakob?
Ja.
Ny Netflix-dokumentär, Bob Dylans Rolling Thunder Review.
Just det.
Som är, har ni sett den?
Jag inte sett den.
Nej.
Om Bob Dylan, vad var det, 76, eller 77-78, då han åkte ut med ett gäng andra musiker.
Känns som hans pigga år.
Ja, han hade varit borta ifrån limelightet i ungefär 10 år. Och öppningen i själva dokumentären, det är Martin Scorsese som har gjort dokumentären. Så visar de bilder att de förklarar läget under perioden på tidigt 70-tal. Sen så går de över till en intervju med Bob Dylan då han sitter Talking Head nutid. Och man inser att han gör det här bara för att vara schysst mot Scorsese.
Mm-hmm.
För att allt det här är i det förgångna. Och en sann konstnär rotar inte i det förgångna. Det är bara, de fortsätter gå vidare. För att han berättar så här: jag kommer inte ihåg någonting ifrån det som hände. Och så säger han så här: jag var inte ens född den tiden, säger Bob Dylan.
Oj.
Vad menar han då? Att han, alltså, att han är en annan person idag? Eller?
Ja, exakt.
Ja, jag förstår.
Det jag är idag var inte där, det var någon annan.
Mm. Och då, säger han en jävligt bra grej. Detta börjar dokumentären med: life isn't about finding yourself or finding anything. Life is about creating yourself and creating things. Fattar ni?
Man ska inte finna sig själv, man ska skapa sig själv.
Exakt. Och jag gillar ju Dylan.
Och du börjar gråta direkt där.
Ja. Jag gillar Dylan som fan. Ja. Alltså du vet så här, men jag är inte en sån så här sån media Dylan gubbe.
Sigge Eklund.
Exakt, såna som tror att de vet vad Dylan är. Alltså de som, för jag tänker att de gubbarna är så jävla analoga gubbar. De älskar Dylan, vad det var.
Analyserar ihjäl allt, läser varenda låttext och liksom som tolkar det som bibeltexter.
Exakt, och tar de bilderna. Dylan var här en gång. För Dylan var det bara 10 sekunder han gick i Gamla stan och tog en bild där. Och så ska Sigge Eklund gå dit och stå typ så här. Åh fan, jag är lite Dylan nu. Nej, du är en jävla gammal mediagubbe för fan. Du vet,
nu är inte Sigge Eklund här och kan försvara sig.
Men kom med. Du vet, så Dylan står för... Alltså det nyskapande, precis som det finns så många Dylans liksom, i det, som Bowie är också en sorts Dylan.
Men du tycker inte finns någonting fint i att en person älskar en artist så mycket att man liksom så här, det är lite heligt att gå där. Här gick Bob Dylan 1987 i Stockholm. Jag går där han gick. Jo, det finns ingenting.
Jo, det finns det. Men det som Dylan står för egentligen, det är ju liksom att man inte ska vara en... Om man älskar Dylan på riktigt, då ska man inte vara en sån som ser honom som en profet. Mm. Så jag menar att det ville inte Dylan. Och Dylan var bara... Han är liksom... Är han
moment
var
22 för honom.
Exakt.
Att ingen är ju mer profet liksom omtalad om Bob Dylan av just de här Bob Dylan-älskarna.
Exakt. Och väldigt mycket sådana här Bob Dylan-älskare är sådana nostalgiker. Som typ så här, ja det var bättre. Han var bra på tidiga plattan. Men
första 3 spåren 73, resten är skit.
Exakt.
Men de 3.
Och sen typ så här 1968 då Dylan gjorde det där elektriska, om det var 67 eller vad fan det var. Då han gick över till det elektriska, då var det folk i publiken som stod och kallade honom för Judas för att han bytte stil. Och jag tänker då att såna media Dylan gubbar som gillade analoga, det är samma sorts människor som skulle stått och skrikit åt Dylan att han var Judas.
Ah.
Men vi ska rikta mot vilka är vår samtid då, Bob Dylan.
Just det.
Det är ju liksom Kanye West.
Ja. Yeah.
Vår samtids yeah. Bob Dylan.
Ja. Yeah.
Provocerande. Mm. Byter stil hela tiden.
Går helt sin egen väg.
Exakt.
Skiter i vad folk tycker och tänker.
Exakt. En profet.
Dock rösta på Trump.
Ja, men där... det är också sen så det jag kollade när han var med i Letterman intervjun.
Det var väldigt bra, väldigt sevärd om det är någon som inte har sett den. Det finns också på Netflix.
Känns som vi borde vara sponsrade av Netflix.
Ja, verkligen. Men om man någon gång undrar vad svenska talkshowvärldar saknar, så är det ju det som Letterman har där. Det finns en fantastisk ögonblick när Letterman ifrågasätter just att Kanye då stöttar Trump. Mm. För det visar sig att Kanye har inte röstat i valet ens. Nej. Han har bara uttalat sig positivt för Trump.
Och gick med någon sån här Make America Great Again caps
ja.
På någon bild.
Och Letterman lyckas liksom balansera fantastiskt mellan att ha en väldigt trivsam dialog med honom och sen plötsligt sätta dit honom och sen återgå. Det är väldigt skickligt.
I got people that I work with, black, female, that love Trump.
Did you vote for Trump?
I've never voted in my life.
Then you don't have a say in this.
Oh. Well, you got me. You got me. Okay.
Och så då blir det ju Kanye som ett barn att han säger, yeah, you got me. You got me. You got me. Men sen också, så jag fattar det som Kanye, liksom, han är väldigt inspirerad av Kaufman också.
Yeah.
Liksom så att man vet inte, det skulle också kunna vara att han bara...
Installation.
Ja, exakt.
Att... Hela hans giftermål med Kardashian.
Ja, för fan att han bara jävlas med och leker med den här kändiskulturen. Alltså typ att folk går på det. Att han sitter och skrattar som fan bakom lyckta dörrar.
Vem är Sveriges Bob Dylan?
Är det jag?
Är det Messiah Hallberg?
Fan.
Eller Erik Sade?
Lundell är
det ju. Lundell, de är ju samma årgång.
Exakt, Lundell är liksom fastnat på ett gammalt Dylan. Samma Håkan Hellström svinbra, men det är inte så jävla nyskapande. Jag tycker fan med Krunegård är mer Dylan i nyskapande. Som Dylan gjorde skiva efter skiva efter skiva, turné. Krunegård är den som skriver liksom mest texter, mest tanke bakom det och liksom spottar ut sig.
Ja, jag vet, men jag tycker ibland sitter jag och analyserar Krunegårds texter och så tänker jag så här, ja, det här är djupt och sen några låtar in så tänker jag så här, nej, han var nog bara full. Alltså jag tycker att han...
Ja, men så är det ju med Dylan med ju.
Ja, absolut.
Men alltså, Dylan har gjort mycket skräp.
Mycket skit.
Men det är intressant det du säger just om det här att man ska försöka röra sig bort ifrån att helgonförklara folk och gå i deras fotspår. John Lennon gjorde en intervju med Rolling Stone Magazine bara timmar innan han sköts den 5 december 1980. Och den här släpptes sen 25 år senare eller någonting. Mm. Och i den intervjun så säger han att när jag dör så vill jag inte att folk gör mig till en hjälte eller till någonting jag inte är. Exakt. Det är rätt starkt. Och sen är det exakt det vi har suttit och gjort då i 30 år sedan han dog. Så att det är ju fascinerande att mänsklighetens behov av att göra folk till ikoner. Och
kanske var det Jesus sa på korset. Ja. Gör vad ni vill, men begrav mig och glöm mig, för det här är ingenting.
Ja.
Var det verkligen det han sa? Står det i Bibeln?
Ja, men jag tror någonstans. Det finns det.
Men Dylan säger också det i någon intervju. Do you have any tips? I got one tip. Never become famous.
Ja, det
och
det
då hela om Sigge Eklund då ska älska Bob Dylan så mycket. Vad fan blir du känd för då, den jävel?
Men du Henrik, du har ju också gått i Dylans fotspår. Du har ju lirat lite på din gura och suttit framför din dator och släppt en ny låt i dagarna. En ny låt som heter Svart Taxi, vad kan man säga om den?
Det är liksom en sån känsla som när man är ute på, det är en festarlåt.
Ja.
Hur man kan känna när man är ute och festar ibland.
När du och Marcus Berggren går ut från Stadshotellet i Skövde.
Exakt, den är faktiskt lite mer Stockholm. Allting började med att jag tänkte att jag behövde något Stockholms stadsdel. Så skrev jag bara Söder Mälarstrand. Och så satt jag bara och började klottra ner lite. Och så sen, så jag vet inte, den är väl infantil på sitt sätt med. Men fan, den blev bra alltså.
Fint, och den här kan man höra sen på Spotify, YouTube och så vidare.
Ja, och jag har gjort musikvideo på den med.
Otroligt, vet du vad Jakob? Jag tänker att i och med att vi har en musikgäst här idag så är det väl inte mer än att vi ger strålkastarljus och scen och alla instrument till Henrik Nyblom så får han framföra den här låten Svart Taxi. Så får vi tacka för, kul att du kom Henrik.
Tack så mycket för att vi fick komma.
Gör dig redo där på scenen så får vi tacka för den här veckan och önskar dig en glad midsommar Jakob.
Detsamma Messiah Hallberg.
Nu tar vi shotten innan här.
Jaha, okej.
Skål. En liten skål.
Ja, det är
jag. Okej, behöver du någon mer hjälp där på scen? Nej.
Jag kan spela maracas.
Nu låter vi Henrik vara. Jakob, vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Med Henrik Nyblom, live på scen, Svart Taxi.
Ja.
På Söder Mälarstrand utanför Patricia. Köpte ett gram för många rund och sangria. Sofia har krossat hjärta, jag har krossat telefon, fast som en hummertina. Men din härifrån Svart Taxi, plocka upp mig nu. Vill bara hem och äta resten. Slå på datorn. Snack om vart du ska resa nästa år. Säger jag vill testa allt och jag vill prova allt. Och jag fattar. Svart Taxi, plocka upp mig nu.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos Biltema.